Det här är P1, Sveriges Radio.
Mediernas felaktiga rubriker skickade börsen upp och ner till ett värde av flera tusen miljarder dollar.
Det är typ det sjukaste jag har sett. Det kändes då som det sjukaste jag har sett. Jag har inte kunnat komma på någonting sjukare när jag har tänkt på det efteråt.
Utskällt drag av Max med AI-expert i Allsvenskans studion. Vi följer med in i Aidas hjärna.
Alltså, vi driver ju jättemycket med hennes handrörelse här. Alltså, alla går ju runt på kontoret och gör hennes jättekonstiga handrörelser.
Och som fotbollens stränga dikterande och tjocka lagbok för journalister.
Om du är journalist som får en akkreditering till en match så ska den han eller hon kunna göra sitt jobb.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. I veckan har medierna svämmat över av röda siffror, börsrallyn och tullnyheter. Och vi ska börja med en händelse från i måndags. En lösryckt kommentar i en intervju, ett par tweets och en banner som smög sig in under en stor nyhetssändning i tv. Och vips så var en felaktig nyhet ute i ekosystemet. Tullarna ska pausas i 90 dagar. Innan nyheten hunnit dementeras så hade den fått vingar över hela världen och fått amerikanska börsen att svänga till ett värde av flera tusen miljarder dollar. Men i mitten av veckan ändrades allt. Det som började som en falsk nyhet på måndagen blev på onsdagen närmast ordagrant helt plötsligt sant. Reporter här är Erik Petersson.
Det kom helt enkelt en uppgift om att man ville backa.
Där är Gabriel Mellqvist, journalist på Ekonomikanalen EFN.
Täcker börsmarknad och saker som rör på sig väldigt mycket just nu.
Hektisk vecka.
Extremt hektisk vecka, extremt roligt och stimulerande samtidigt.
Ja, vi ska börja i måndags, eftermiddag, svensk tid.
God eftermiddag, det är Studio 1. Måndag, en dålig...
I Studio 1 i Sveriges Radio pratar man om tullkaoset och börsraset.
Så hur illa är det, hur illa kan det bli och hur stoppar man en panikrusning?
När det plötsligt kommer uppgifter som i det blodröda flödet av dykande index är lite förvånande.
Tydligen är det just nu så här i USA att nu går börsen uppåt igen. Mm. Vad ska man dra för slutsats av det? Det ska man inte göra uttaget.
Det är inte helt ovanligt i såna här nedgångsperioder att man helt plötsligt ser stora studsar uppåt igen.
Men den här gången är det något ovanligt som har hänt. Bara en stund senare kommer nämligen nästa nyhetsbomb.
Nu får vi på byråerna här att Donald Trumps rådgivare uppger att USAs president då överväger 90 dagars tullpaus för alla länder exklusive Kina.
Och nu böjer sig våra gäster tillbaka i studiostolarna här och tar sig lite för ansiktet. Varför?
Den här oförutsägbarheten i politik skadar den globala ekonomiska världsordningen. Därför att
någonting som uppfattades som väldigt positivt av marknaden.
Ja, för att vara riktigt tydlig i denna röriga soppa. Redan i måndags kom alltså nyheten om att Trump pausar de höga tullarna för alla länder i 90 dagar, utom Kina.
The short version of it is the following.
Där är Rob Weil.
I am a digital business reporter for NBC News.
Han skrev i veckan en artikel om de felaktiga rubrikerna om börsrörelserna där han försöker gå till botten med vad det var som faktiskt hände.
Someone on social media posted this idea of a 90-day pause that was attributed to Kevin Hassett, who is one of President Trump's economic advisors.
Trumps ekonomiska rådgivare Kevin Hassett blir under måndagen intervjuad av Fox News. En känd miljardär, Bill Ackman, har tidigare bett Trump att överväga en 90-dagars paus av tullarna. Kevin Hassett får frågor om just det.
Will you do a 90-day pause? Would you consider that?
Or Bill, yeah, you know, I think that the president is going to decide what the president is going to decide.
There are more than 50 countries in negotiation with the president. We've got the prime minister of Israel coming.
På frågan om man kan tänka sig en 90 dagars paus svarar han inte blankt nej, utan men hur man kan tolka det här som någon form av bekräftelse är svårt att föreställa sig.
But somehow this headline bubbled up from the depths of social media and was picked up by some closely followed accounts that send out headlines that are displayed on what are known as Bloomberg terminals.
Ja, X-konton som skickar ut nyheter som ser ut precis som de som finns på så kallade Bloomberg-terminaler som börshandlare använder för nyheter, börjar sprida uppgifterna. I samband med det, alltså innan något traditionellt medie ens plockat upp det, börjar marknaden reagera.
Then it was picked up by our sister network CNBC on air. It was read on air, and at that point it was repeated by Reuters, and then it sort of all hell broke loose and it caused the market to see a dramatic upswing.
Men nu, Lasse, händer det saker igen.
Ja, nu har det hänt saker igen. Vita huset berättar att de här uppgifterna om att det skulle komma en tullpaus, det är fake news helt enkelt. Så att vi har behov av en sändning från Ekot som klargör allt.
Ja, det tog bara omkring 20 minuter innan det hela hade tillbakavisats av Vita huset. Men under den tiden hade börsen rört sig uppåt med ett värde som Wall Street Journal beräknar till omkring 2000 miljarder dollar. Vinster som sedan försvann när kursen dök igen efter att Vita huset dementerat det. En annan som satt och följde det här under måndagen var Felicia Åkerman, reporter på Dagens Industri.
Då var vi ett antal personer som satt vid våra datorer och som sprang till våra terminaler och försökte lista ut varifrån det kom. Tills en kollega då till slut hittade det här Twitter-inlägget med klippet från intervjun. Och jag blev fly förbannad faktiskt över att så mycket pengar kan röra sig på en sån icke-grej. Det var nog det sjukaste jag har sett, tror jag faktiskt. Jag har liksom tänkt tillbaka på så här Brexit-omröstningen, vet så rörelser då, covid-våren, det var gigantiska rörelser hela tiden. Men de gångerna så var det som att det var så rimligt, liksom. Alltså från ner så mycket till upp så mycket, det är typ det sjukaste jag har sett. Det kändes då som det sjukaste jag har sett. Jag har inte kunnat komma på någonting sjukare när jag har tänkt på det efteråt.
Rob Weil, reporter på NBC News, tycker hela den här historien berättar mycket om hur modernt handlande fungerar nu för tiden. Mycket av handlandet är algoritmiskt och marknaden reagerade i det här fallet på helt obekräftade uppgifter på sociala medier. Kanalen CNBC, som var det första stora mediet att publicera den felaktiga nyheten, gjorde det, enligt Weils artikel, när reportrarna där var på jakt efter en förklaring till varför börsen plötsligt började röra sig uppåt under måndagen.
The actual sort of mechanism for how this news transpired, to be honest, it remains a little mysterious, but there are certainly algorithmic software. So this incident revealed sort of the whole modern mechanism for how markets move. It sort of had a feedback loop because once it was read on air, then it was sort of given a mark of legitimacy, even though CNBC, their on-air folks, quickly corrected it. But once it had sort of escaped into the ether, then everyone began looking to see, you know, who was the source of this, and was it true, wasn't it true?
Vad säger att en så litet fel kan få så stora konsekvenser? Tillbaka till Gabriel Mellqvist på EFN.
Någonstans så blir det ju en nyhet. Och det här blir en filosofisk diskussion, för att om en felaktig nyhet skapar stora marknadsrörelser, så har ju vips på något sätt skapat en riktig nyhet också. Då blir det ju relevant att berätta om. Det försvarar ju inte den felaktiga publikationen, men det visar ju vilka otroliga svallvågor den här speciella nervositeten i kombination med snabba medier och snabba marknader skapar.
Men den här historien tog inte slut här. I onsdags kom nya besked från Vita huset och det fanns något bekant med formuleringen.
Trump backar i handelskriget, pausar ikväll de högsta tullarna för alla utom Kina. Aktuellt direkt från Washington.
Vad skulle du säga, hur förändrar det grundberättelsen?
berättelsen att den här nyheten som då visade sig vara falsk på måndagen faktiskt blev verklighet, mer eller mindre ordagrant, 2 dagar senare? Felicia Åkerman på Dagens Industri igen.
Jag är ju benägen att tro att det kanske snarare är så att administrationen har inspirerats av det som hände på måndagen än att den har läckt någonting på förhand.
I torsdags publicerade amerikanska sajten Axios uppgifter. Källor inifrån Vita huset som sa att marknadens reaktion på den falska nyheten under måndagen fanns i bakhuvudet på Donald Trump när han fattade beslut om att pausa tullarna på onsdagen. En falsk nyhet blev helt plötsligt sann.
Ibland känns det som att det bara blir en sån här, vad heter de, Ouroboros, en sån där orm som äter sin svans lite grann. Där börsen rasar eller rusar. Och vi skriver om det och försöker hitta en förklaring till varför den rasar eller rusar. Och sen när det där når en tillräckligt kritisk massa, då blir det liksom förklaringen lite av sig självt. Typ. Och sen så rör sig börsen med på det och sen så springer man liksom runt i en cirkel och jagar varandra lite grann.
Nu ska vi dyka ner i flödet och botanisera bland veckans medienyheter i korthet.
Ett övertramp av sällan skådat slag. Ja, så beskriver medieombudsmannen Kaspar Opitz den publicering från Enköpingsposten som fälldes av mediernas etiknämnd i veckan. Det började med en historia om en försvunnen assistanshund som väckte stort engagemang i hela Sverige. Men sen vände allt. Enköpingsposten publicerade uppgifter om att hunden skulle ha farit illa hos sin brukare, en ung funktionshindrad person, och det är de här publiceringarna tidningen klandras för. Brukaren är inte namngiven, men däremot är hens föräldrar det, vilket gör att brukaren har kunnat identifieras, konstaterar mediernas etiknämnd MEN. Överklagandet av häktningen av journalisten Joakim Medin har avslagits av en domstol i Turkiet i veckan. Anklagelserna om terrorkopplingar och förolämpningar av president Erdogan ligger fortfarande kvar. Till Svenska Dagbladet säger Dagens ETC:s chefredaktör Andreas Gustafsson att rättsprocessen mot Joakim Medin i värsta fall kan ta flera år. Och så har vi ett förtydligande. I förra veckans program, i reportaget om Hilma af Klint-skarfen, så sa vi att Erik af Klint velat avsätta resten av styrelsen, men att han hade fått avslag på det i Stockholms tingsrätt. Men Erik af Klint hade även begärt att styrelsen skulle avsättas direkt i väntan på tingsrättens slutgiltiga besked. Och det var den begäran som han fick avslag på i förra veckan. Tingsrätten har alltså ännu inte fattat sitt slutgiltiga beslut.
Vi befinner oss i mitten av april månad och det är ju synonymt med uteserveringsdebut i lynnigt väder, körsbärsblom och koltrastkvitter och såklart Allsvenskan. Och lagom till Allsvenskan-premiären för en vecka sedan så kommer Max som har rättigheterna till matcherna med en nyhet. En AI-programmerad avatarprogramledare som ska kommentera och analysera de faktamässiga bitarna av spelet efter matcherna. Hon, den eller det, heter Aida och är förkroppsligad som en glasögonprydd mellanblond tjej i 35-årsåldern. Med onaturliga handrörelser och osynkad mimik så ska hon ge tittarna fördjupande fakta. Men efter att hon lanserades av Max i söndags så har kritiken stått som spön i backen.
Jag såg någonting helt dött.
Marcus Leifby är sportkronikör på Aftonbladet och en av dem som såg Aidas programledardebut efter matchen mellan IFK Norrköping och AIK.
Och något slags försök kanske att då gå i takt med tiden. Och det kanske det gjorde rent tekniskt och sådär. Jag tycker att Allsvenskan är så mycket annat än monotont, artificiellt trans. Som det här var.
Så här lät det i söndags.
Just det där med känslor har jag lite svårare för. Så det känns bra att ni har Axén i studion. Han får stå för känslorna.
Exakt.
Så fokuserar jag på att presentera fakta.
Det låter bra, Aida. Axén får stå för känslorna, så får du stå för faktan.
Marcus Leifby är långt ifrån ensam om att såga Aida. Jag har i veckan verkligen försökt att hitta någon tittare som tyckte att det här var bra, men helt utan resultat. Desto lättare är det att hitta de kritiska rösterna mot Max. På plattformen X, i poddar, fotbollsforum och i kommentarsfälten svämmar av kommentarer som haveri, känslolöst och pinsamt. Fotbollstittarna tycks vara eniga. Det här är inte vad allsvenskan behöver.
Det skär sig när man låter något sånt här, som säga, känslokajt, livlöst, Frankenstein-tekniskt komma i närheten av allt det där. Härliga, levande som är allsvenskan. För mig blev det osmakligt.
Efter den här anstormningen av kritik som kommit i veckan, ja, då undrar man ju verkligen vad Max själva tycker och tänker om reaktionerna. Men ja, här, där vi skulle haft en intervju med dem, så får vi istället ha en symbolisk tystnad. De vill nämligen inte ställa upp på någon intervju med oss på medierna. Så istället så tar vi oss in bakom avataren i Max TV-studio till Aidas skapare.
Nu ska vi se här, ska jag gå in.
På ett litet kontor i ett gammalt snickeri på Söder i Stockholm visar Ida Höglund Persson upp en datorskärm. Det här är vad som styr Aidas hjärna.
Så det här är ju våran plattform då.
Hon är decision scientist på 12 Football, dataanalysföretaget som serverar fotbollsklubbar runt om i världen analys med hjälp av AI. De har utvecklat Aida för Max.
Så ja, vi kan kolla här. Liksom. Här har vi då Arsenals top attributes this season. Det finns väldigt mycket information, men kort sagt så är syftet att man ska kunna hitta liksom, styrkor och svagheter i laget som man ska möta.
Ida Höglund Persson och hennes kollegor har tränat Aida på att omvandla stora mängder data till fotbollsspråk.
Hon pratar lite mer i metaforer, det ska vara lite mer enkelt och det ska vara verkligen så att man kan förstå hemma i tv-soffan liksom, vad hon pratar om i princip.
Hon har främst stått för datan och inte det visuella, men har tillsammans med Max bestämt hur Aida ska se ut.
Jag tycker ju typ att det kanske är viktigt att den inte ser ut som en riktig människa. För det är ingen riktig människa. Så att det gör liksom inte så mycket att han ser inte 100% verklig ut. Eller typ att, alltså vi driver ju jättemycket med hennes handrörelse här. Alltså alla går ju runt på kontoret och gör hennes jättekonstiga handrörelse. Så ja, vi vet ju att hon inte ser verklig ut. Liksom. Vi är inte så oroliga så. Alltså, ja, jag tror att hon kommer vinna över allas hjärtan om ett tag.
Alla fastnar på hur hon ser ut och hur hon presenterar.
David Sumter är professor i matematik och medgrundare av 12 Football.
Men för oss, det var liksom, det var kanske inte det som var mest intressant för 12 i alla fall.
Hur tror du att vi kommer kunna se AI i fotbollssammanhang i framtiden? Alltså kan man tänka sig att Aida kan börja göra känslomässiga analyser också?
Nej, hon kommer inte göra känslomässig analyser. Jag är en väldigt, väldigt stark förespråkare att det är det mänskliga som är viktigt i livet. Livet går ut på mänsklig interaktion med varandra. Aida väcker väldigt många känslor faktiskt. Jag har inte sett så många känslor om allsvenskan i Sverige än Aida väckt under den här veckan.
Ja, han blev också överraskad av störtfloden av negativa reaktioner från fotbollstittare.
En reaktion till exempel har varit, oj, men du kan ha en människa som läser ut de här statistik som presenterar dem för oss. Men för mig är det lite konstigt faktiskt, för när man tänker på den AI-analys som vi gör, den är en AI. Det är inte en människa som gör analysen till slut. Det känns som en lite självklarhet faktiskt att en AI ska läsa ut de texterna som kommer, för de är AI-genererade.
Men varför då? Jag tänker att AI används ju på så många andra sätt som just ett hjälpmedel. Varför skulle inte den här datan också kunna vara ett hjälpmedel för en mänsklig programledare?
Ja, absolut. Och det gör vi, det använder vi när vi jobbar med klubbar till exempel. Vi använder det som en hjälpmedel och vi levererar rapporterna. TV-tittaren får en inblick in till hur en analys ser ut levererad av en AI. Så vi vill inte ta bort liksom människor helt och hållet.
Jag tror att de allra flesta som följer Allsvenskan inte ligger vakna om kvällarna och känner så här, vi behöver mer statistik, jag vill ha mer statistik.
Marcus Leifby på Aftonbladet igen.
Det är klart att man ska använda statistiken. Däremot behöver man inte presentera den statistiken så där monotont och tråkigt och dött som det gjordes med AIDA. Det finns ju människor som kan presentera statistik så att det händer någonting, så att det känns lite grann.
Är det inte bra att någon går i bräschen och testar?
Ja, är det det? Ja, det är klart att man kan testa. Men just i det här fallet så kunde man kanske testa på en julfest eller på ett redaktionsmöte. Och där någonstans konstaterat att det här görs inte så bra i tv. Våra tittare som köper vår produkt för väldigt mycket pengar varje månad förtjänar någonting bättre. Ja. Det borde nog ha stannat vid ritbordet den här gången.
Vi ska fortsätta att snacka allsvensk fotboll. För om man inte är en AI utan en helt vanlig människoreporter, hur fritt är det då egentligen att göra den journalistik man vill när det väl är match? Freddy Rammel har i veckan dykt runt i en komplicerad röra av tv-avtal, intervjuzoner och nya aktörer på pressläktaren.
För mig är det ganska enkelt. Om du är en journalist som får en akkreditering till en match så ska den han eller hon kunna göra sitt jobb, bedriva sin journalistik på det sättet som det mediehuset eller mindre media väljer själv att göra det.
David Fjäll är gammal i gamet. Han har jobbat som sportjournalist sedan i början på 2000-talet. Och idag driver han produktionsbolaget Dobb TV som bland annat sänder Fotbollsmorgon.
En morgon-talkshow om fotboll som sänds både via ljud, man kan lyssna i efterhand och direkt i form av tv, bland annat via YouTube.
Fotbollsmorgon tillhör en växande skara nya medier som trängs på pressläktarna under den allsvenska säsongen. Men David Fjäll har märkt att det är svårt för Fotbollsmorgon att bedriva den journalistik som de vill runt om på svenska arenor. Och problemet är de många regler och avtal som finns för hur man får göra intervjuer med spelare efter en allsvensk match. Regler som är satta av klubbarna via deras intresseförening Svensk Elitfotboll, SEF. Att det finns en tydlig hierarki bland medier inne på arenorna innan, under och efter matcher är i sig inte så konstigt. Man får ju det man betalar för och streamingtjänsten Max har pröjsat mycket pengar till SEF för den stora tv-sändningsrättigheten. De har därför första king och intervjuar spelare precis efter matcher i det som på fotbollsjournalistspråk heter flashzonen.
Min spontana kommentar är åt helvete. Helt åt helvete. Fan, vi får ju ingenting med oss. Vi har allting emot oss hela tiden.
SVT och Radiosporten har också betalat för sig och får därför stå i den där lyxiga flashzonen tillsammans med Max. Men när de högsta hönsen är klara med sina intervjuer så går spelarna igenom en snitslad bana där resten av de akkrediterade journalisterna står. Någonting som kallas för den mixade zonen.
Då kommer spelarna och om du står och intervjuar någon där och så går någon bakom som du kanske skulle vilja ha, då har du tappat den. Så att det är en helt annan form av liksom arbetsmiljö än vad den flashen är. I flashen kan du boka en spelare, den kommer dit, du får hjälp av den medieansvarig som tar dit spelaren och sen så görs intervjun. Liksom.
Men det finns ett stort problem för de medier som jobbar i den här mixade zonen, säger David Fjäll. För enligt Svensk Elitfotboll, SEFs, riktlinjer får man nämligen inte göra ljudupptagningar eller filma för publicering när man gör intervjuer där. Man får bara spela in om det ska användas som bakgrundsmaterial till en skriven text.
Det har nog alltid levt kvar det där att vi har haft i mixade zonen att man kan banda intervjuer
i syfte ha som minnesanteckningar att spela upp och sen återge skrift.
Det här är Robert Johansson, kommunikationsansvarig på SEF, klubbarnas intresseorganisation.
Det är väl egentligen först kanske senaste säsongen, kanske två säsonger, det har blivit en fråga om det är dags att utöka då, eller inte, i den mixade zonen vad gäller rättighet. Vi har ansett att, att de exklusiva rättigheterna för ljud och bild tillhör Flashzone.
Det här begreppet skrivande journalist börjar bli kanske lite obsolet då, eftersom de flesta är multimediala i sitt yrke och jobbar på flera olika plattformar och med ljud och bild och sådär. Vad tänker du om det?
Nej, men det är ju riktigt. Det här är ju en förändring som har skett både snabbt och långsamt i och med att det har varit över en period. Men det ser fortfarande som rörlig bild som en exklusiv rättighet. Men ljudupptagning i syfte att återuppspela ljudet i efterhand kommer vi släppa på liksom, så att det blir okej. Okay. Så det är liksom ett steg på vägen.
Ja, den här säsongen av Allsvenskan 2025 har faktiskt SEF valt att tillåta publicering av ljud från mixade zonen. Men filmat material är fortfarande inte okej, utan betraktas som en exklusiv rättighet som man måste köpa. Men när David Fjäll för Fotbollsmorgons räkning försökt fråga
hur mycket kostar det då för oss att köpa rätten att göra intervjuer i mixade zonen, det har vi inte fått svar på.
När jag lyfter frågan med Robert Johansson så säger han att det beror på att det inte är till salu.
Som det är nu så är inte den centrala rättigheten öppen.
En annan grej som gör den här snåriga frågan ännu snårigare att planera kring för medier som Fotbollsmorgon är att olika allsvenska klubbar tillämpar de här riktlinjerna på olika sätt.
Vissa klubbar är det totalt nej ifrån när de hänvisar till ett dokument som är skrivet för en annan tidsålder. Medan andra klubbar säger att det här är inget problem. Det är klart att ni är välkomna hit. De ser hur viktigt det är för klubben att synas.
Nej, men så ska det inte vara. Utan tanken med den manual vi har, alltså en mediemanual och de riktlinjer som finns där, är ju att det ska vara lika sätt på alla arenor.
Enligt flera personer som vi har pratat med så är det väsentligt mycket enklare för akkrediterade journalister att göra sitt jobb fritt på till exempel landslagets matcher. När Fotbollsmorgon var i den mixade zonen efter Sveriges landskamp mot Nordirland för några veckor sedan till exempel, så kunde det filmas och tas upp ljud helt fritt för publicering.
Vilket inhopp, mål direkt från en annan inhoppare sist.
Ja, det kändes bra. Fina sist från Niklas.
Även andra stora publiksporter i Sverige beskrivs som mycket friare.
Jag upplever att det är mycket större tillgänglighet inom hockeyn.
Magnus Herbertsson är nyhetschef på Sportbladet.
Även internationellt så är det en väldigt stor skillnad. I NHL där är det ju fritt nästan i princip att gå in i omklädningsrummet och bara prata med en spelare. Liksom så som det kanske var på, inte vet jag, 60-70-talet eller någonting. Det är någonting i den kulturen att det ingår liksom i jobbet.
Men blickar man ut i den europeiska fotbollen, till Premier League i England eller La Liga i Spanien, så är ändå tillgängligheten i fotbollsallsvenskan fortfarande rätt så unik. Här förväntas spelarna göra intervjuer med fler medier än det sändande bolaget Max, Radiosporten eller SVT. Och mellan matcherna, säger David Fjäll på Fotbollsmorgon, är samarbetet väldigt bra.
Jag vill understryka att vi har en bra relation med, jag ska säga, de allra flesta klubbarna när de är med liksom icke-matchdagar.
Men, säger han, de allsvenska klubbarna och deras intresseorganisation SEF måste inse att det stora och växande intresset för allsvenskan inte kommer från ingenstans.
Det här är ingen naturlag. Det kommer inte vara så att det här bara kommer peka uppåt i all oändlighet om man stryper liksom samtalet.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Följ medierna i SR Play-appen genom att klicka på hjärtsymbolen. Då missar du inte när vi släpper nya avsnitt eller extra långa poddar. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.